Kapitel 23, Aftonstjärnan, sidan 310.
Moraine tillät sig ett småleende när Lans vänner galopperade efter honom. Om han var så angelägen att komma bort från henne, måste hon ha gjort ett visst intryck. Ett djupare fick vänta. Så han trodde att hon behövde undvika Churchins värsta kvarter. Hennes sätt att ta hand om rövarna borde ha fått honom på bättre tankar. Hon sköt honom ur tankarna och begav sig för att söka efter just dessa kvarter. De gånger hon och Schwern fått komma ut i Tervallon under tiden som antagna, hade Schwern alltid helst velat gå till värdshusen i just de värsta delarna av staden. Maten och vinet var billigt där, och det var föga troligt att någon ACD skulle komma dit och tycka illa vara om att ett par antagna tog sig en bägare vin. Dessutom hade Schwern känt sig mer hemma på dessa värdshus än på de finare etablissemang där Moraine skulle ha föredragit att äta. Och så snål som Schwern var hade hon säkert letat upp det billigaste värdshuset i hela Churchin innan hon tog in någonstans. Moraine red genom trängseln på gatorna innanför den första ringmuren tills hon hittade ett ställe där det inte syntes några bärstolar eller gatumusikanter. De fåtaliga gatuförsäljarna hade inga kunder och verkade inte vänta sig att det skulle komma några i första taget. De slitna fasaderna på stenhusen som kantade den smala gatan stod i skarp kontrast mot takens bjärta tegelplattor. Den färg som fanns på dörrar och fönsterkarmar var sprucken och flagad. Fönstren var smutsiga och rutorna ofta spräckta. Lortiga barn i slitna kläder sprang skrattade omkring och lekte. Men barn lekte och skrattade även i de dystraste omgivningar. Bodbiträderna stod med påkar och höll vakt över varorna som var utlagda på borden framför deras affärer. Och de sneglade på de förbipasserande som om de misstänkte alla för att vara tjuvar. Vilket kanske var sant om en del av människorna i slitna lappade yllekläder, som antingen traskade förbi med sänkt blick eller gick med trotsiga steg. En fattig kvinna kunde lätt frestas att stjäla om hon ingenting hade. Moraines pälsbrämade mantel och sidenklänning drog till sig förstulna blickar, liksom pilen. Det syntes inte till några andra hästar på gatan. Hon kom fram till ett värdshus, ett dammigt ställe med namnet Gåsens Krås. När hon satt av var det en mager gul byracka som sköt ragg och morrade åt henne, tills hon snärtade till den med ett tunt flöde av luft som fick den att gnällande springa bort längs gatan. Hunden bekymrade inte Moraine så mycket som en lång ung kvinna i lappad röd klänning som låtsades leta efter en sten i skon medan hon sneglade på pilen, lystet. Det fanns inga ringar eller stolpar att tjudra hästen vid, så Moraine lät tyglarna hänga löst. Pilen visste att det betydde att hon skulle stå stilla. Sen vävde hon en fotklamp av luft till stoets framhovar och en skyddsformel runt hästen som skulle varna Moraine om någon försökte flytta den. Skyddsformen höll hon kvar istället för att knyta åt den. Det dunkla skänkrummet på Gåsens Krås motsvarade värdshusets yttre. Golvet var täckt med vad som en gång i tiden kunde ha varit sågspån, men nu mest liknade stelnad gyttja. Det stank av gammal tobaksrök, surt öl och någonting vidbränt ute i köket. Gästerna var män med grova ansikten och grova rockar som satt och kurade över sina ölstop vid de små borden. Och de lyfte förvånat blickarna när hon kom in. Värdshusvärden visade sig vara en smal, väderbiten kar i fläckig grå rock, vars magra anlete tycktes ha stelnat i ett inställsamt leende. Han såg lika skurkaktig ut som någon av rövarna de mött på landsvägen.
Borde en tairensk kvinna här, frågade hon. En ung tairenska med blå ögon.
Det här är ingen plats för er, ersnåd, muttrade han och gned sig över skäggstubben med en sen i hand. Han lyckades möjligen flytta om lite i smutsen. Kom med mig så ska jag visa er någonting mer passande. Han gjorde en ansats att gå mot dörren, men hon la handen på hans ärm, lätt. En del av fläckarna på rocken såg ut att vara intorkad mat, och på nära håll luktade han som om han inte hade tvättat sig på en vecka. Den tairenska kvinnan. Jag har aldrig sett en blåögd tairenier. Vill ni vara snälla och följa med nu, Vishnod? Jag vet ett utmärkt värdshus, ett förträffligt ställe, bara 2 kvarter härifrån. Skyddsformen som hon hade satt runt pilen fick det att pirra i huden på henne. Nej tack, det behövs inte, sa hon till värden och skyndade ut. Kvinnan i den urblekta röda klänningen var just i färd med att försöka leda bort pilen. Hon slet i tyglarna, allt mer irriterad över stoets ynkligt korta steg. Jag skulle skjuta den där idén ur hågen om jag vore du, sa Moraine högt. Häststöld bestraffas med prygel om hästen kommer tillbaka till ägaren, och än värre om den inte gör det. Alla antagna fick lära sig de vanligaste lagarna i världens olika riken. Den unga kvinnan snodde runt och gapade förvånat. Uppenbarligen hade hon trott att hon skulle ha mer tid på sig innan Moraine kom ut. Förvåningen varade emellertid inte länge. Istället sträckte hon på sig och la ena handen på skaftet till den långa slidkniven vid sitt skärp. Och du tror förstås att du kan hindra mig, sa hon och gav Moraine en föraktfull blick. Det skulle ha varit ett rent nöje att jaga kvinnan på flykten med några rapp över ryggen. Men då skulle Moraine ha avslöjat vad hon var. Det hade redan samlats en liten skara av åskådare, män, kvinnor och barn. Inte för att ingripa, bara för att se vad som skulle hända. Det kommer jag att göra om jag måste, sa Moraine med lugn, sval röst. Den unga kvinnan rynkade pannan, fuktade läpparna med tungan och fingrade på knivskaftet. Men slängde hon ifrån sig pilens tyglar. Men så behåll henne då. Hon är ändå inte värd att stjäla egentligen. Sen vände hon på klacken och stegade därifrån med trotsiga blickar åt alla håll. Moraine ilsknade till och gav kvinnan en hård dask över baken med ett flöde av luft. En mycket hård dask. Kvinnan tjöt till och hoppade minst en fot upp i luften. Med handen om knivskaftet snodde hon runt och tittade argt efter vem det var som hade slagit henne. Men det fanns ingen på 2 stegs håll. Folk stirrade på henne med förbluffade blickar. Hon började gå igen och gned sig om baken med båda händerna. Moraine nickade belåtet. Nu skulle den här tilltänkta hästtjuven kanske veta bättre än att förolämpa en annan kvinnas häst. Men hon fick inte vara belåten särskilt länge. På Blinda grisen, nästa värdshus på samma gata, var värdinnan en rundhylt kvinna med kisande ögon och ett långt förkläde som en gång kanske varit vitt. Hon kacklade att hon inte hade någon från Cherry i sina rum och skrattade gällt mellan varje ord. Bäst att du går nu, tös, sa hon också. Mina gäster kommer att sluka en söt liten munsbit som dig i ett nafs, om du inte kilar härifrån snabbt som ögat. Sen la hon huvudet bakåt och upphävde ett bölande skratt som gästerna stämde in i. Silverslanten var det sista värdshuset på gatan. Där togs Moraine emot med ett varmt leende av en vacker medelålders kvinna som inte var överdrivet lång och hade det glansiga svarta håret uppsatt i en tjock fläta som började längst upp på hjässan. När Darius Satarovs bruna ylleklänning var överraskande nog ren, prydlig och välskräddad, och skänkrummet var nyligen sopat. Hennes gäster var män med grova drag och hårdögda kvinnor. Men dofterna från köket tydde på att maten skulle gå att äta. Nå, men visst, er snåd, sa hon. Det bor en tairelsk kvinna som stämmer med den beskrivningen här. Men hon är utgången just nu. Ska ni inte sätta er ner med lite kryddat vin medan ni väntar på henne? Hon räckte fram ett stop som hon hållit i när hon kom fram till Moraine. Det gav ifrån sig en ljuv doft av färska kryddor. Tack så mycket, sa Moraine och återgäldade kvinnans leende. Vilken tur att hon hade hittat Jean så fort. Men hon hejdade sig just som hon skulle ta emot stopet. Någonting hade förändrats i husmor Satarovs ansiktsuttryck. Bara lite, men nu fanns det förväntan där. Hon hade haft stopet i handen redan när hon kom. Moraine hade inte sett skymten av något vin på de två första värdshusen. Ingen i den här delen av staden hade råd med vin. Det fanns många andra smaker man kunde dölja med kryddor. Hon omfamnade urkällan och vävde en av Blå Ayas hemliga vävar. När hon vidrörde värdshusvärdinnan med den förbyttes kvinnans nästan omärkliga förväntan i tydligt obehag. Är ni säker på att den unga kvinnan helt stämmer in på min beskrivning? Frågade Moraine och drog åt väven en aning. Det bröt fram svettpärlor på husmor Satarovs panna. Är ni helt säker? Hon spände väven igen och en skrämd glimt tändes i kvinnans ögon. Vid närmare eftertanke har hon faktiskt inte blå ögon och hon reste i morse när jag tänker närmare på saken. Hur många oförsiktiga besökare har du gett av ditt vin? Frågade Moraine kallt. Hur många kvinnor? Är de i livet? Eller önskar de att de vore döda?
Jag vet inte vad ni pratar om. Om ni ursäktar mig så ska jag...
Drick, befallde Moraine och spände väven till panikens gräns. Husmor Satarov skalv i hela kroppen och kunde inte slita sig från hennes blick. Drick upp alltihop. Med blicken fastnaglad vid Moraine lyfte kvinnan ostadigt stopet till läpparna och drack i stora klunkar. Plötsligt insåg hon vad hon höll på med och spärrade upp ögonen. Med ett rop slungade hon iväg stopet så att återstående vinet stängde över rummet. Moraine löste upp väven, men det minskade inte husmor Satarovs rädsla. Med ansiktet förvridet av fasa såg hon sig om i skänkrummet. Sen hissade hon upp kjolarna över knäna och började springa mot köket, eller kanske mot trappan i rummets bakre del. Men innan hon hunnit ta tre steg började hon ragla av och an. Efter ytterligare tre föll hon ihop på golvet som om knäna förvandlats till vatten, och kjolen hasade upp så att benen blottades till låren. Sidenstrumpor. Kvinnan hade gjort en nätt förtjänst på sina vidriga affärer. Hon fäktade med armarna som om hon försökte krypa, men det fanns ingen kraft kvar i dem. Några av männen och kvinnorna vid bordet stirrade förundrat på Moraine, säkert förbluffade över att det inte var hon som låg där på golvet. Men de flesta verkade iaktta husmor Satarovs fåfänga försök att dra sig fram. En senig karl med ett långt ärr längs kinden började le, men leendet nådde inte ögonen. En annan man, kraftigt byggd och med breda axlar som en smed, slickade sig om munnen. I små grupper om två eller tre började kvinnorna skynda ut på gatan. Många av dem tog omvägar runt Moraine. En del av männen gick också, och Moraine anslöt sig till utvandringen utan att titta bakåt. Ibland skipades rättvisa med andra medel än lagar eller svärd. I den stilen fortgick hennes dag under det att hon letade i de utspridda stadsdelar där folk hade slitna, lappade kläder och alla gick till fots. I Chachin kunde det räcka att gå fem kvarter för att ta sig från en gata där välbärgade hantverkare hade sina hem och verkstäder. Sedan passerade den mest hårresande fattigdom och slutligen komma fram till ett välbärgat område igen. I alla länder försökte de styrande göra någonting för de behövande. I varje fall goda och rättvisa regenter. Och Ethaniel ansågs vara generös. Men det verkade som om det inte gick att lyfta upp en person ur armodet utan att en annan föll dit. Rättvist var det kanske inte, men så var världen beskaffad. Den vanmakt som kom ur detta var ännu ett skäl till att hon ville slippa undan soltronen. Hon frågade i skänkrum där hon fick överrösta skrål och druckna skratt och i dystra hålor där de tysta människorna vid borden bara verkade vilja dränka sina sorger i ölstopen. Men ingen hade sett en ung tairenska med blå ögon. Ytterligare 3 gånger blev hon erbjuden vin under misstänkta omständigheter, men hon upprepade inte det hon hade gjort med husmor Sertarov. Inte för att hon inte var frestad, men för att det skulle pratas om det. En gång kunde det avfärdas som tomma rykten, men 4 gånger var en helt annan sak. Om en blå syster fick höra talas om vad som hänt skulle hon säkert misstänka att det fanns en annan blå i staden. Moraine tyckte inte om tanken att en blå syster skulle kunna tillhöra svarta Aja, men det kunde alla systrar. Dessutom måste hon hålla sig gömd så länge det gick. 2 gånger blev hon attackerad. Båda gångerna var det 2 män, varav den ene försökte dra henne ur sadeln medan den andra högg tag i pilens grimma. Om de varit fler hade hon kanske varit tvungen att avslöja sig. Men med samma väv som hon använt på husmor Sertarov fick hon dem att rusa iväg i full panik. Folk stirrade förbluffat efter de springande männen. De undrade säkert varför ett par starka karar som tänkt stjäla en häst plötsligt la benen på ryggen. Men ingen förstod vad som hade hänt, såvida det inte fanns någon vildbrukare bland dem. Inte mindre än 7 gånger försökte någon att stjäla pilen medan hon var inne på ett värdshus. En gång var det en skock barn som sprang därifrån när hon ropade åt dem. En annan gång ett halvdussin unga män som inte trodde att de behövde bry sig om henne. Men hon vävde spön av luft och rappade dem så att de rusade iväg under höga skjut. Laglösheten var egentligen inte värre i Tjatjin än i andra stora städer. Men i de kvarter som hon besökte var sidenkläder, pälsbrämad mantel och fin häst i princip en inbjudan att ta för sig. Om hon hade förlorat pilen där skulle en domare mycket väl ha kunnat säga att det var hennes eget fel. Hon kunde inte göra annat än bita ihop och fortsätta. Det kalla dagsljuset började blekna och ännu en isande natt närmade sig. Hon ledde pilen längs en allt dunklare gata, sneglade på några misstänkta skuggor som rörde sig i en gränd och hade just börjat tänka att hon fick ge upp för dagen när Sean sprang i kapp henne. Jag tänkte väl att du skulle leta här nere när du kom, sa Sean och tog hennes arm för att skynda på henne. Hon hade på sig samma blå ylleklänning som senast de sågs. Moraine betvivlade att hon överhuvudtaget funderat på att lägga några av pengarna som hon fått av Moraine på en ny. Jag har formligen hemsökt de här trakterna på jakt efter dig. Kom, nu går vi inomhus innan vi fryser ihjäl. Jean tittade också på skuggorna i gränden och fingrade tankspritt på sin kniv, precis som om hon inte kunnat ta hand om 10 rånare med kraften. Fast inte utan att avslöja sig förstås. Det var nog lika bra att de raskade på. Det här är inte rätta trakter för dig, Moraine. Det finns karar här som skulle kunna äta dig till kvällsvard innan du ens märkte att du hamnat i grytan. Skrattar du, eller håller du på att kvävas? Båda, svarade Moraine med viss svårighet. Hur många gånger denna dag hade hon fått höra olika varianter på att hon skulle bli tillagad och uppäten om hon inte var försiktig. Hon var tvungen att stanna och ge sin vän en kram. Och så. Det är så skönt att se dig. Var bor du? Någonstans där de serverar fisk, antar jag. Vågar man åtminstone hoppas på att det inte är löss eller loppor i sängarna? Det är kanske inte lika fint som du är van vid, svarade jag. Men det enda man egentligen behöver är ett helt tak som håller regnet ute. Och det bor inga systrar där, så du kan jaga löss och loppor så mycket du vill. Men det är bäst att vi skyndar oss om vi ska hinna dit innan det blir alldeles mörkt. Moraine suckade och skyndade. I de trakter som Jean uppskattade var det bäst att inte vara ute på natten. Det visade sig att Shah hade tagit in på ett högst respektabelt värdshus vid namn Aftonstjärnan. Ett stort trevåningshus i sten vars klientel mest bestod av tämligen framgångsrika handlerskor. Framförallt var det kvinnor som ville kunna sitta i ett rymligt skänkrum utan att behöva besväras av stök eller råbarkade typer. Vid dörren stod ett par tjurnackade karar lutade mot varsin blåmålad kolonn och hindrade oönskade gäster. Vid borden satte kvinnor, de flesta i välskurna, enkla ylleplagg och på sin höjd en brosch eller ett par örhängen i smyckeväg. Ett par hade det kandoriska handlargillets guldkedja över bröstet. Vid ett bord satt tre kvinnor och förde en lågmält men hetsig diskussion. De hade färggranna domanska klänningar och höga halskragar i guldlänk som nådde dem ända till hakan. En gråhårig kvinna spelade en munter men stillsam melodi på hackbräda, och från köket kom doften av grillat lamm, inte fisk. Värdinnan hette Eileen Tolvina och var en smal kvinna som inte såg ut att tolerera några dumheter. Hon var klädd i en grå klänning med små blå blommor broderade på axlarna. Det fanns inga lediga rum, men husmor Tolvina hade ingenting att invända mot att Moraine bodde hos Shah. Så länge ni betalar tillägg för en extra gäst, tillade hon och höll fram handen. Siden och päls var inte nog för att husmor Tolvina skulle niga. Jag kan jaga loppor så mycket jag vill, säger du, sa Moraine när hon stigit in i Charles lilla rum på översta våningen och hängt sin mantel på en krok på väggen. Det var i varje fall varmt där, med en inbyggd kakelugn under den inte särskilt breda sängen, och prydligt. Hos Charles var det aldrig stökigt. Det förvånar mig att du har tagit in här. Tillägget hade varit ett silveröre, vilket innebar att jag måste betala två. Ja, du får förstås kalla hit lopporna först. Varför är du förvånad? Jag satte sig på sängen med benen i kors under sig, men hon verkade redo att fara upp igen när som helst. Hon verkade ha fått nya livsandar sedan Kanlum. Shah fylldes alltid med bubblande entusiasm när hon fick ett mål att sträva mot. Moraine svarade inte på frågan. De skulle få dela på sängen, och Shah visste precis var hon skulle kittla Moraine för att hon skrikande av skratt skulle böna Shah om att sluta. Vad har du fått veta? Både mycket och ingenting alls. Du må tro att jag har varit med om en del, Moraine. Det där enfaldiga öket skumpade nästan ihjäl mig på vägen hit. Skaparens mening var att folk ska gå eller åka båt, inte att de ska ruskas om på en hästrygg. Jag förmodar att den där kvinnan Sahira inte var den vi letar efter, för i så fall skulle du väl ha sprattlat som en fröken fisk om våren. Jag fick veta var Ines Jemaine är nästan med en gång. Men det är inte någonstans där jag kommer åt henne. Hon är nybliven änka. Men det stämmer att hon fick en son. Hon gav honom namnet Rahim eftersom hon såg solen gå upp över Drakberget när han föddes. Det pratas om det på gatorna. Alla tycker att det är en befängd sak att uppkalla ett barn efter. Moraine fick hålla tillbaka hoppet som plötsligt blommade upp i henne. Att kvinnan sett solen gå upp över berget betydde inte att barnet var fött på det. Det fanns ingen stol eller pall i rummet och för all del inte plats för det heller. Så Moraine satte sig i sängens fotända och la armarna om knäna. Varför kommer du inte åt Ines och hennes son om du nu har hittat dem, Jean? För att hon befinner sig i det fördömda Esteishar-palatset. Det skulle inte ha varit svårt för Shah att komma in som ACD, men annars var enda möjligheten om palatset skulle anställa nya tjänare. Esteishar-palatset. Det tar vi hand om imorgon, suckade Moraine. Det var riskabelt, men de måste leta rätt på hennes nåd Ines så att de kunde prata med henne. Hittills hade ingen av de kvinnor som Moraine hittat ens sett Drakberget när de födde.
Har du sett några spår av svarta Aja? Hon måste lära sig att uttala orden utan att rysa.
Jean tittade ner i knät med rynkad panna och fingrade på ridklänningens delade kjol.
Det här är en besynnerlig stad, Moraine, sa hon slutligen. Lyktor på gatorna, kvinnor som utkämpar dueller, även om de påstår motsatsen. Och mer skvaller än 10 karar fulla med öl skulle kunna spy ur sig. Varav en del är riktigt intressant. Hon böjde sig fram och la handen på Moraines knä.
En sak som alla pratar om är en ung smed som hittades död med knäckt rygg för några nätter sedan. Ingen hade trott att det skulle bli någonting särskilt av honom. Men så utvecklades han plötsligt till en riktig talare den senaste månaden. Han övertygade sitt skrå om att de skulle samla in pengar till de fattiga som kommit till staden av rädsla för rövarna. Det är folk som inte är med i något skrå eller tjänar något adelshus.
Jean, vad i ljusets namn?
Låt mig tala till punkt, Moraine. Han var själv ute och samlade in en massa silver. Och tydligen var han just på väg till Gilleshallen för att lämna in 6 eller 8 påsar fulla när han blev dödad. Den dummen var alltihop själv. Saken är bara den att inte ett enda mynt blev stulet, Moraine. Och han hade inte en skråma, bortsett från att ryggen var knäckt. De utbytte en lång blick, sen skakade Moraine på huvudet. Jag kan inte se något samband med Maylin eller Tamra.
En smed?
Ja, vi kommer att bli tokiga om vi börjar se svarta systrar överallt. Och vi kanske dör om vi inte tror att de finns där, svarade Jean. Nåväl, vi kanske kan bli silvergäddor istället för grymtfiskar om vi hamnar i näten. Men glöm inte att silvergäddor också hamnar på fiskmarknaden.
Vad har du för planer när det gäller hennes nåd Ines?
Moraine berättade. Jean tyckte inte om det och den här gången tog det större delen av natten att få henne att ta reson. Sanningen att säga önskade Moraine nästan att Jean skulle lyckas övertala henne att prova någonting annat. Men hennes nåd Ines hade sett i gryningen över Drakberget.
Och Ethaniels ACD-rådgivare hade lyckligtvis följt med drottningen på hennes inspektionsresa.